Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Så där, då var vi igång med ett nytt avsnitt av den här podden. Det är väl det 26 avsnittet av Duo SSL med mig, Samuel, och Gura som vanligt. Det är fredagkväll när vi spelar in det här. Har du fredagsfeeling eller?
Jo då, absolut. Har lagat lite god mat här nu och ska knäcka en påse chips, tänkte jag. Eller jag har gjort det, men jag har tagit helg kan man säga.
Helg har inte jag tagit, jag ska jobba imorgon. Men gött för dig.
Ja, när det här avsnittet kommer ut så har du väl redan stöka av det passet. Om du inte nu har, du kanske har hela helgen bokad.
Nej, eller ja, jag kommer väl sitta lite imorgon kväll också med lite jobbsaker, men ja, nej, det kommer vara bortstökat när det kommer ut, det är jag rätt övertygad om.
Men för de som inte vet eller känner till det, vad är det du jobbar med?
Ja, jag jobbar på ICA Maxi då, i butik. Något annat från det vi håller på med här.
Ja, du springer runt och fyller på mjölklitrar.
Ja, det kan låta banalt, men det har sin poäng det också. Tack för att du bad mig berätta det.
Ja, jag vet ju att du ogillar ju lite grann att vara så här privat. Och du vill gärna inte ta plats så att säga i det. Skylta med ditt privata liv. Va? Men ja. Fuck you.
Vad innebär helgen för dig då? Jag hörde att du skulle iväg med din finske polare Seppo. Shoutout till Seppo, eller?
Ja, men det tycker jag. Det blir väl någon träff imorgon och kanske ta en bit mat eller lite fika, en kaffe. Eller sådär. Det är lite oklart. Men lite umgänge, tror jag.
Är han en umgängesperson, Seppo?
Det skulle jag säga. En av de mest sociala människorna jag vet, tror jag. Faktiskt. Han är inte ensam många timmar på dygnet.
Är det för att han helst inte är ensam av någon anledning, eller vad beror det på då?
Ja, han älskar väl social kontakt, tror jag. Han är väl en sån person, helt enkelt.
Ja, men gött. Vi har ju haft lite innebandy, eller vi har lite innebandy att prata om. Även om det har varit en av punkterna vi ska ta upp är väl den här pandemin som har satt käppar i hjulen för seriespelet på på både dam- och herrsidan. Men det har varit lite innebandy och sånt. Vad är det första du tänker att du vill prata om idag?
Nej, men det har ju varit ett par matcher. Det är väl resultat som har varit i veckan. Och det är väl ett par. Tyvärr, det är inte så många att ta med sig från. Men Täby spräckte ju sin lilla förlustsvit när man slog tillbaka över Malmö, va? I veckan. Stämmer det? Tog välförtjänta, eller välbehövde jag ska säga, 3 poäng. Som man är fortfarande med i kampen om slutspel där. Och i och med det så har det blivit ett par pinnar ner nu till Nacka. Och där har de Mora bakom sig. Mora som åkte på pumpen på hemmaplan och Pixbo. Inte så jätteförvånande. Men i och med det så kliver ju Pixbo upp som serieledare. För första gången tror jag den här säsongen, va?
Ja, det tror jag också. Precis.
Och vad säger vi om det?
Det är riktigt härligt. Jag tyckte jag sa det förra gången också. Jag är inte säker nu, men man förstod att det skulle, att de skulle ta 3 poäng nästa match och därmed gå upp i serieledning. Så det kändes ju superbra. Vad jag sa då var väl att det ritar om kartan lite grann kring hur man ska bedöma de här lagen lite grann, eller hur man ska värdera dem lite grann. För nu men Torengruppen är inte den givna ettan. Sen vet vi inte hur det kommer se ut när de ställs. För det vet vi att de kommer förmodligen göra förr eller senare i ett slutspel. Men jag tycker det är svinkul. Vi har ju blivit allt för vana att se Torengruppen som etta, så det är klart supernice. Hoppas väl att de håller sig där mer än en omgång. Men jag har ju en känsla av att Torén kanske tar hem grundserien ändå. Det skulle inte förvåna mig.
Det är väl några år i rad måste det vara som de har prenumererat på den platsen, va? Det har ju varit konkurrens tidigare år från bland annat Pixbo med Mora när de fortfarande hade ett bra lag, om man säger så. Täby har väl varit där uppe något år också, va? Som kan ta hem grundseriesegern, men annars är det väl, det är väl ingen våga gissning att säga att Torén är det laget på i alla fall 10-talet som har flest grundseriesegrar.
Nej, det måste de ju vara. Frågan är egentligen hur stor vikt man ska lägga vid att ta hem grundserien, såklart. Du får ju välja först, men det finns ju så många exempel på att det inte spelar så stor roll i slutändan. Du kan ju sluta 3 eller du kan ju sluta 2. I vissa fall kanske till och med längre ner i tabellen också. Ändå gå hela vägen. Så att, ja. Men det är klart att se ett annat lag än Umeå-laget där uppe.
Ja, nej, men nu är det bara killgissningar här från min sida, såklart. Men det är absolut. Jag ska ju också säga att det har inte varit så stor variation på SM-guldet. Det har varit Pixbo något år där och Rönnby något år där och Täby något år. Men annars så har det ju också faktiskt tyvärr varit så att serietta också tar hem SM-guldet. På damsidan, det är ju sällan något annat än topp 4-lagen i grundserien går till final skulle jag säga. Det händer väl, har väl knappt aldrig hänt senaste decenniet. Men det är värt att lyfta fram i alla fall. Pickas på ny serieledare, får gratulera till dem där. På här sidan var väl det mest intressanta, tycker jag, Djurgården och matchen mot Sirius som de hade. Där man lyckas knipa sin första 3 poängare i SSL. Får gratulera Djurgården till det då, eller vad tänker du?
Ja, det får man verkligen göra. Stort grattis, säger vi från Duo SSL. I och med det så gick de gick ju om Sirius också, vad ska man säga, ironiskt nog. Så att nu ligger de näst sist i serien, till skillnad från sist som de låg väldigt parkerade på. Men Sirius kraftgång fortsätter och nu ligger man ju sist på målskillnad mot Djurgården. Vad tänker du kring efter... Vad tänker du kring nästkommande omgångar då? Vad gör det här för Djurgården och Sirius respektive tabelläge?
Ja, Sirius kommer ju tyvärr. Vi har varit väldigt negativa. Jag tänker att vi ska vara lite mer positiva inom kort här. Om framförallt Uppsala-laget. Men de kommer ju bara sjunka djupare och djupare. Åker på en tuff. Det här var väl en sexpoängsmatch. Som de borde ha vunnit mot Djurgården. Men det lyckades man inte med. Och därmed är det än mer klart att det blir allsvenskt spel för Sirius. Om inte ett mirakel sker. Och vad det är miraklet är och hur det ska lyfta den där spelartruppen, det vet jag faktiskt inte. Men det finns ingen som talar för det. Jo, Djurgården däremot är ju extremt viktig. Den förlösande 3 poängar skulle kunna beskriva det som. Jag tror att det kan absolut, det boostar ju laget självklart och spelarna och sådär. och kanske få dem att lyfta sig lite extra. Men spelschemat är ju ganska tufft med bortamatch nu på söndag här mot Dalen som följer. Det är ingen rolig resa. Hemmaplan sen igen. Nästa fredag tror jag mot Falun. Där har man ju också en supertuff match. Hemmaplan visserligen. Men blir det jobbigt upp i Umeå, då kan det vara tufft att möta Falun där sen. Så att det är tuffa matcher alltså. Jag tror i slutändan inte att Djurgården kan kapitalisera på det tillräckligt för att ta sig över sträcket. Men jag tror att det kommer, på kortsiktigt är det ju bra för laget. Få lite mer, jag ska inte säga andrum och sådär, men man får lite mer luft i tanken så att säga. Vad, om vi ska vara lite positiva kring Djurgården och även Sirius då framförallt, så vad ser vi där som ändå, vad gör de här lagen ändå bra skulle du säga?
Alltså ärligt talat tycker det är svårt att säga någonting som Sirius gör som är bra. Det är ju mer negativt som sticker ut. Alltså Djurgården då kanske om man ska börja där är väl det som sticket ut där är att de är så otroligt effektiva i sina dels omställningar men också även i något slags uppställt spel. I den offensiva tredjedelen så tycker jag att de är väldigt effektiva när det ges målchanser. Och där är ju en sån som Patrik Schantz helt ovärderlig och skoningslös när han är nära kassen. Det smäller varje gång. Så han har ju varit jätteviktig att få tillbaka för Djurgården framförallt. Så det är väl det. Sirius, alltså vet du fan. Men om man pratar individuella spelare tycker jag att Kevin Söderling har ju verkligen axlat något ansvar liksom så. Och i alla fall rent poängmässigt har han ju producerat. Så där finns det väl, det är ju en positiv sak så. Ja, sen ärligt talat har jag svårt att hitta något. Har du tänkt på någonting som man ändå kan liksom plocka upp som inte är så jävla dåligt?
Ja, det är bra språk där. Men det är väl som du nämnde Söderling då. Jag har svårt att säga att han ska spela allsvenska nästa säsong. Han är ju en etablerad SSL-spelare som gör långt över en pinne per match. Och han är väl rent statistiskt så är han väl inne på sin överlägset bästa säsong. Tror jag faktiskt. Om han ska vara sån. Han har varit mer förtroende i år och kliver fram som en. Tidigare har han haft spelare som Drevs och Filip Eriksson kanske för sig bland annat i hierarkin. Men nu har han verkligen fått kliva fram som en leading scorer. Och han har ju axlat det väldigt bra skulle jag säga.
Glöm inte att Peter Berlin följde med Sirius i Allsvenskan en gång.
Just det. Men skulle du vilja likställa Kevin Söderling och Peter Berlin?
Nej, Berlin var ju bättre.
Ja, det var han. Det var där fallet började lite grann. Han stack. Han och Dan Johansson. Jag saknar Dan Johansson ibland. Det var en lirare. Ska inte snöja iväg på det. Men de har ju också de här yngre grabbarna. 0-3-erna framförallt. Med Torvid och Forsberg och Emre Eriksson. Där har de ju en väldigt fin framtid. Skulle jag vilja säga. Och de gör det helt okej. Efter förutsättningar. Det har en sån som Max Sjöman som jag tycker är fin, tagit kliv offensivt skulle jag säga i Sirius, men det är ju svårt defensivt, har kanske med omgivningen att göra också såklart, men det känns som det är rörigt och de målen som man släpper till mot Djurgården senaste här tycker jag det är så rörigt i det försvarsspelet och de tappar ju, de blir ju sönderrullade av Djurgården som i sista tredjedelen, Karelsson står liksom och slår in halvvolleys på backhand tror jag och slår liksom crosspassningar med hela försvarslinjen och Schantz rakar liksom in dem i halvöppen kasse och positionsspelet vet jag inte riktigt var de har gömt det någonstans, men rent individuellt så Kevin Söderling ska lyftas fram 0-3, där har de något fint att bygga på sen. Jag håller ju med dig att det är tufft att säga någonting, men Hampus Bodin tänkte jag säga spelar inte i Sirius, men nej, det är svårt. Kasper Broby har man ju sparkapital i. Hoppas verkligen att han kommer fram och kommer upp i lite form här. Det är väl det man har kanske att bygga lite mer på. Johan Wid tillbaka i laget också. Så att förhoppningsvis kan man få någon slags förändring där. Nu fick man ingen supereffekt mot Djurgården, men han är ju en trotjänare. Han är viktig för att ta ett viktigt föredöme på planen. och en liten kulturbärare. Så att,
han gjorde ju mål, ska vi också säga.
Det gjorde han. Det ska han hyllas för. Det är inte många mål han gör på en säsong. I sin comeback. Så att, det var kul för han.
Sa du att det var inte många mål han gjorde under... Va? Han är ju känd som en kille, i alla fall tidigare gjorde han.
Ja, men nu får du ge det. På SSN-nivå har han aldrig varit en målskytt.
Fast det har han väl. Han gjorde ju nästan ett mål per match när Kajs Mora var uppe i SSL.
Nej, det gjorde han verkligen inte.
Gjorde han 22 baljer eller någonting?
Nej, men sluta nu.
Jag tror han gjorde 22 baljer.
Gjorde han det? Ja, det var det enda han gjorde. Sen har han ju fått spela en tredje line i Sirius resten av sin karriär.
Men det är för att Sirius är så bra.
Ja, just det.
Eller var så bra.
Men, får ge dig.
Nej men okej. Han har väl kanske inte trendat åt rätt håll sen.
Nej, han gjorde, du har helt rätt. Han gjorde en bra första säsong med Mora sen gick han till Sirius. Så där blev det ju som det har blivit, skulle jag vilja påstå. En tillbaka skymd roll. Och då är det ju svårare kanske att göra pinnar. Men han är ju en viktig ledare, skulle jag säga, i det här laget. Ja, är vi färdiga med det här allierandet? Eller har du...
Nej, men jag hör vad du säger. Jag tror vi kan röra oss lite vidare där. Vi har lite nyheter som dyker upp och mycket spelare, förflyttningar och sånt. Vi har också faktiskt en landslagstrupp till ett VM-kval som har släppts. Det ska vi prata om. Världens bästa spelare utsätts. Alltså, det är ganska mycket heta punkter vi har i det här avsnittet jämfört med vanligtvis, tycker jag. Och sen har vi såklart då de här uppskjutna matcherna som har hackat i spelschemat lite. Men ska vi börja här där jag är då, och det är alltså i Umeå. Där fick vi häromdagen bara besked om att Victor Nystedt, IBK Dalens superback, tar timeout. Eller ja det är en timeout på ganska obestämd tid, om vi säger så. Det var inte ett så hoppfullt meddelande han lämnade heller, utan just nu känner han sig färdig med innebandy egentligen. Så det är väl ett oerhört tungt tapp för dem då, kan man ju tycka. Han har ju liksom gjort landskamper och länge varit en kugge i det där laget, nästan direkt från sin första säsong med sin kvickhet och liksom explosivitet tillsammans med sin oerhörda bollskicklighet. Så det är också en attraktion på SSL-nivå att kolla på. Han är inte bara liksom uppskattat här i Umeå, utan han är ju känd i hela landet. Så det är en profil verkligen. Och som sagt, jättetråkigt för Dalen. Men det här kan ju innebära också att andra killar, de har ju en tendens att växa när andra, alltså när det kommer fram nya roller liksom, så har ju killarna i Dalen en tendens att växa. Då vi sätter den inför den här säsongen när man tappade tunga spelare och andra har växlat upp, som typ Anton Åkerlund. Jag håller inte för omöjligt att andra backar då kommer kunna få lite mer spelartid och blomma ut.
En sån som David Karlsson kanske, eller Anton Albeck.
Ja, men precis, de två killarna tänker jag på. Jag tänker också mycket på Albin Karlsten. Han har redan varit väldigt bra, tycker jag, den här säsongen. Men kommer definitivt finnas mer utrymme för honom att ta dörr i så fall.
Det är dock väldigt tråkigt, måste jag säga. Nystedt har ju varit en av de bästa spelarna från den här ganska, ganska miserabla 96-kullen som ändå lyckas etablera sig. Det är väl han, Andersson, bland Henrik Mangen till exempel. Alltså, men han har ändå varit en etablerad sig väldigt 18-19 år i Dalens A-lag och har ju varit en av de som har, han har ju fortsatt leverera, tycker jag, ganska konstant. Men trots det har han inte riktigt fått chansen i landslaget. Är det någonting som...
Alltså det saknas väl kanske lite. Jag vet inte om det är hårt liksom att säga så, men det saknas väl lite poängproduktion och slutprodukt av hans arbete. Eller, känner inte du så? Ibland kan jag känna att man får kanske, alltså all den här kapaciteten han har inte riktigt leder till så mycket poäng som det borde göra. I och med att han egentligen kan springa igenom ett helt lag, så känns det jättekonstigt att han inte gör mer än vad han gör. Sen har ju inte Dalen någonsin varit ett lag där individuella spelare har... Ja, i och för sig Peder Bodén kanske man har det. Det ska inte vara så historielös, men på senare år har inte Dalen haft någon sån här... Har man inte varit det laget som haft en superstjärna heller som sticker ut på det här sättet. Man är ju ett lagbygge. Men det kan väl jag känna att det saknas lite. Med tanke, alltså, för han ser så otroligt bra ut på planen. Det är det. Så jag vet inte om... I och med att han också var i landslaget, då vet inte om det var det som gjorde att han inte kom med i slutändan, i den slutgiltiga truppen.
Det åsikten jag har haft, det är svårt att säga det, men åsikten jag har haft kring honom, ja, det håller, får jag hålla med också, dels poängproduktionen, alltså sett till vad han har för kapacitet, för vad ska jag säga, vad han har för potential, är den, skulle jag säga, skyhög egentligen, just med tanke på de egenskaperna som han har, säger. Alltså otroligt bra på att spela ur sig pressar på egen hand egentligen, men just spelförståelsen skulle jag kunna säga, det känns som det har saknats lite. Ibland känns det som att han överarbetar situationer. Och det har han tvättat bort lite kanske på senare år, tycker jag. Men att han ibland gör det lite för svårt. Och att han borde kunna utnyttja. Att det är det som gör att han har svårt med slutprodukten kanske. Att det saknas lite. Den här blicken kanske hade kunnat vara ännu bättre än vad den är. För att han ska kunna kapitalisera på det här, de lägena som han sätter sig i lite.
Ja, du har nog en poäng i det, jag tror jag. Vi kan röra oss neråt. Vi kan ta flyget då till Stockholm och Djurgården, där det stod klart att det var Anders Borgström som gick ut med det, att de båda, ja, jag vet inte om man ska kalla dem succéspelare, men de har verkligen kommit in och gjort avtryck i Djurgårdens färger i alla fall. Oskar Lundin och Fredrik Bergman skulle lämna för divettlaget Älvsjö som de kom ifrån, har jag för mig.
Ja, Simon Lundin, ja.
Oj, förlåt, Simon Lundin, ja, precis.
Oskar Lundin spelar fotboll, spelade i IK Brage, nu har han skrivit på för Gävle IF.
Jaha, har han det alltså?
Mm.
Han har du koll på. Från din tid på Dalarnas tidningar, antar jag.
Det stämmer, stämmer bra det. Stämmer bra. Ja, men Simon Lundin och Fredrik Bergman från Älvsjö, precis. Vad har vi på dem? Hade väl inte så mycket på dem innan. Men som du sa, de har kommit in och gjort det bra. Tagit verkligen plats och sådär. Jag tycker lite oväntat att de lämnar nu. Vad är anledningen till det egentligen?
Alltså, får jag gissa så är det väl att tabelläget inte har sett så ljust ut. Jag har ingen aning egentligen. För dem i egen del har det ju gått ändå ganska bra. Men det har väl kanske inte varit så kul att vara i det laget. När det har sett så hopplöst ut liksom. Så det är väl en gissning. Finns säkert, det är väl inte sanningen kanske, men det känns som en ganska bra gissning.
Menar du att, alltså, det är så mycket killgissning, men...
Ja, men vadå? Känner du någon av dem? Har du snackat med dem eller? Jag har ingen aning hur de resonerar.
Nej, men jag...
Det har inte framkommit heller av det som har rapporterats.
Nej, men det är därför jag frågar. Jag tänker att det kanske har framkommit utifrån det materialet du har tagit del av, men... Det är tråkigt om det inte har framkommit, tycker jag. Det borde det, kan man ju tycka, göra när man skriver om att de lämnar. Ja, varför lämnar de? Jag har ingen aning.
Ja, det är väl din journalisthjärna som tänker så.
Ja, är jag arbetsskadad eller är det orimligt att kräva det?
Ja, du har numret till Borgström, det är bara fråga.
Ja, det har jag nog faktiskt inte. Tyvärr. Men... han gör det bra, Borgström, måste jag säga. Utan han vet jag faktiskt inte vad man skulle göra. Alltså, det är så mycket läsning han fixar och så mycket bra grejer, alltså mycket grejer han skriver. Så att, det har vi inte gjort så mycket, va, tror jag. Hyllat honom egentligen och lagt fram honom. Jag tycker han förtjänar ändå cred för det extrema arbete han lägger ner på innebandybevakningen.
Ja, verkligen.
Och även Oskar Lund, hans kollega där, som drar ett stort lass med just Borgström med de här sillegrejerna och förflyttningar och transfers och vad det är liksom. Det tycker jag han gör så otroligt mycket bra.
Jag ser här att i Borgströms text så hade Älvsjös tränare då, den här rutinerade gamla profilen Danne Bron Sundbom, kommenterat och sagt att de fick jobba upp självförtroendet på dem för att, citat, det kan inte vara lätt att springa runt i en Djurgårdströja och förlora vecka efter vecka.
Nej, det har väl en god Sundbom rätt i, va?
Ja, men absolut. Men det är väl inte så förvånande egentligen. SSL i all ära liksom, men om det, alltså, det är klart att det är mycket roligare att spela en man när det går bra. Och jag tror Älvsjö, ska jag inte svära kyrkan, men jag tror Älvsjö ligger ju bättre till i tabellen i alla fall än vad Djurgården gör i sin serie.
Mm. Ja, precis. De har ju ett stabilt division 1-lag.
Vi kan röra oss uppåt längs E4 lite grann också. Vi tar oss till Uppsala, där vi har Hagunda och nyheten att bröderna Hast lämnar. Mikael och Fredrik heter de, va? De två gamla trotjänarna. Tror jag de ska varva ner i någon annan serie. Men deras elitkarriärer verkar vara över i alla fall.
De har varit med hela vägen, tror jag. Gjort lite Hagunda till vad de är idag. För Division 1, Allsvenskan och vidare, va?
Fråga inte mig. Jag tror det. Jag är rätt säker på att jag har sett de namnen genom den här, på den här resan från ettan till SSL. Så det stämmer nog. Det har alltid varit någon hast som har chippat in poäng lite här och var. Men i SSL har de inte fått särskilt stora roller. Eller? Det har de inte fått.
Nej, Fredrik har väl haft det mer framskjuten roll om sig så. Den har väl kretsat runt om tredje formation, tror jag. Och yngre brorsan Mikael, den har ju tyvärr suttit mest bänk. Om jag förstått saken rätt. Så ja, det är kanske naturligt att de söker sig vidare. Ja, nu ballar du. Nu spårar du här.
Ja, nej, det är klart, det kan inte vara lätt att bara nöta bänk heller, såklart. Även om det har gått ganska bra för Hagunda, så är det lite kul att sitta med från sidan och se det.
Nej.
Men de börjar komma till åren också. De är väl 30 sträckare.
Ja, precis. Ja. Precis det, va? Så att, det är inga konstigheter. Tråkigt för dem. Eller tråkigt för Hagunda, såklart. Men
Jag tänkte säga, det är ju inte en jättefet trupp de sitter på, så varje avbräck liksom måste ju vara lite segt, oavsett vem det är.
Ja, egentligen så har du en poäng, absolut. Sen vet jag inte om Jesper Lundqvist kommer tillbaka, eller hur länge är han borta? Han utgick i skadan mot Kalmarsund.
Jaha, okej. Okay. Det har jag missat.
Jonathan Lundqvist var det, förlåt. Det var en alltså äldre bror Lundqvist var det.
Forwarden eller?
Fick en smäll. Båda var forwards,
ja. Ja, det kanske man är.
Båda, han fick en smäll där och låg ner. Jag tror han spelade inte med den matchen i alla fall. Om jag kommer ihåg rätt. Så lite oklar status på han. Men jag menar, du har rätt när du säger det. De har det ganska tight faktiskt. De matchar ju också. Det kommer bli tuff matchning för första serien där. Med de killarna, och få dra ett ännu större lass. Det blir spännande att se hur det går för Hagunda i och med det här, i och med de här tappen. Men det är inte bara att spela förluster. Vi har i alla fall, det har varit flera saker, tror jag också, men det vi har på listan är i alla fall att Oliver Lindén har förlängt med Jönköping. Nästa spelare att skriva på ett nytt avtal där som sträcker sig 24-25, tror jag det var. Så det blir ju två år framåt i alla fall. Vad har vi på Oliver Lindén samma?
Från Nybro, var en väldigt hajpad talang som ung innan han växte sig lite för stor för den kostymen då, och värvades av GIK för, är det 3 år sedan eller vad blir det?
Är det här hans andra säsong i SSL?
Ja, okej, det är nog hans andra, ja. Precis.
Han försökte, jag vet att han gjorde försök att lämna Division 2 spelet där i Nybro och gick till Vetlanda som gick upp till Division 1 då, en säsong där. Men där blev det väl ingenting så att prata om. Så det blev tillbaka till Nybro och sen gick han från Division 2 till SSL. Stort steg, men jag tycker han har akklimatiserat sig bra och får ju spela på två backpar mycket nu på den backsidan, och tycker han gör det ganska bra faktiskt.
Jag tänkte säga det, matchas på två backpar i SSL, det är väl jättebra, eller?
Ja, verkligen. Jönköpings backsida, ska vara ärlig, det är ju inte den bästa i serien. Men han är 0-0, han är fortfarande ung, utvecklas ju fortfarande, och hans andra år bara. Han kommer ju bli bättre och bättre. Och det han har ju också känt för i yngre år är ju hans extremt bra skott som han har inkasserat väldigt mycket poäng på. Och har ju också väldigt fint blad, passningsblad om man säger så. Så han kan producera. Men det handlar väl om att han ska ge lite tid och få han utvecklas och spela på 2-5, så tror jag det här kan bli väldigt bra för Jönköping faktiskt.
I och med den förlängningen så betyder det att de har båda sina vänster, eller ja, right-backarna, Martin Lindberg och Oliver Lindén på kontrakt. Så det är jättebra. De fortsätter bygga Jönköping, och de bygger väl ganska klokt efter plånboken. Jättebra. Som sagt, de har ju inte en jättebred backsida heller, så det är väl jättebra att få in de pjäserna till nästa säsong. Med det sagt, vi rör oss vidare. Ska vi ens prata om det här med att matchen har blivit uppskjuten? Eller? Jag tycker det känns ganska tråkigt, och de flesta har väl koll på det.
Ja, nej, men då har du... Ja, jag köper det.
Vad är det för, eller ska vi bara säga vilka matcher det är då, som har blivit uppskjutna? Så vet man vad som kommer komma sen?
Ja,
det här blir spännande, för det har jag inte förberett faktiskt. Jag, förutom mer än att vi skulle prata om det. Ja, skitsamma. Vi lämnar det. Men vi har en VM-kvaltrupp. Har du kollat den?
Ja, det blev lite höjda ögonbrynen faktiskt.
Alltså, blev det?
Då. Nej, men vi kan väl läsa upp truppen för de som mot förmodan inte har sett den. Vi har två målvakter som ska skickas till, de ska ju spela matcher i Polen här. Och när ska det, ja, när är det då? Början av februari ska de spela i Lochow i Polen. Och de två målvakterna, båda debutanter, har tagits ut här. Det är Carl Benningsöling från Kalmarsund och det är Leo Torell Hagström från Linköping. Som har fått mycket förtroende här under hösten. Fortsätter det med utspelarna i Hampus Arén, Omar Aldi, Kasper Backby, Tobias Gustafsson, Kevin Haglund, Daniel Hernandez, Linus Holmgren, Magnus Jansson, Emil Johansson, Marcus Jonsson, Jesper Lindström, Malte Lundmark, Emil Nilsson, Adam Nilsson, Sebastian Palmqvist, Ludvig Persson, Jesper Sankell och Oskar Weissbach. Där på rak arm, Adam Nilsson. Väldigt oväntat. Han har knappt spelat i SSL. Gjort det jättebra av svenskan, men han har knappt spelat i SSL. Oskar Weissbach har visserligen gjort det jättebra här under ett par säsonger. Men fortfarande kul att han testas. Don Hernandez, 28 år. Magnus Jansson, 28 år. Båda född 93. Två jättestora talanger när de var yngre. Har spelat i U19-landslaget båda två. Men att de får chansen i A-landslaget för den här åldern var... Det är väl ändå lite, inte helt väntat, va, Sanna?
Speciellt på den positionen som, ja men Hernandez har jättestor konkurrens. Men de har ju sagt att de vill utsätta de positionerna för lite mer konkurrens också. Så i och med den hösten han har haft så är väl det ganska logiskt, även om man kan tycka att vi är 28 års ålder. Men han har ju varit i Allsvenskan och sådär och inte riktigt varit en etablerad stjärna på SSL-nivå. Men det har han ju liksom börjat bli de senaste åren först och... Med den tidslinjen så är det inte så konstigt att det dröjer tills nu, men det är fortfarande, ja, det är en joker. Sen kan jag väl säga att Magnus Jansson har väl varit en väldigt stabil pjäs och liksom fått ganska mycket förtroende i Falun. Mer än man kanske hade trott när han värvades från AIK i Allsvenskan. Men att det skulle räcka till en landslagsplats kändes ju, ja. Sen har jag, det är en försvarare med karaktär, så det är väl säkert en, om man ska tänka rent gruppdynamiskt så kan ju det finnas en poäng i det, men det kändes ju ganska, ja, jag hade inte ens, om jag hade fått tänka en, två, tre gånger på eventuella spelare att plocka med, så tror jag inte att Janssons namn hade man inte dykt upp. Men om man nu ska avsluta där så kommer det ändå bli kul att se de här killarna. Jag kan ju tycka att det är jättekonstigt att en sån som Axel Hjelm inte testas med den hösten han har haft. Adam Nilsson efter sina fåtal matcher, det måste ju betyda att det han har gjort hittills har ju verkligen, alltså att förbundskaptenen har hunnit se någonting av honom som de verkligen vill se. Såklart. För bara baserat på det han har gjort så ska han ju inte med i truppen. Liksom.
Nej, nu är det här helt olika. Men det tycker jag nog är kul att diskutera det här. Du har ett namn, du pratar om backarna. Du har ett namn, när vi pratar om Jansson till exempel. Jag tycker Jansson ska vara med faktiskt. Jag tycker han borde testas i landslaget även tidigare egentligen. Sen har inte, kanske inte det kommunicerats, men jag gillar Jansson. Jag tycker han förtjänar att vara med för att han har ganska, en av de bästa defensiva backarna skulle jag säga vi har i Sverige. Och det är en potentiell finlandsdödare skulle jag tänka mig. Ibland måste vara en av de jobbigaste backarna att möta faktiskt i ett sarghörn. Fast han inte är särskilt, alltså, lång och sådär. Men Oskar Hovlund är inte med. Emil Nilsson är visserligen med här. Men Victor Nystedt hade ju inte varit med här till exempel. Även om han fortsatt vara aktiv och inte tagit en paus, hade inte annat med här med all säkerhet. Finns lite namn som jag håller helt med och säger om Adam Nilsson. Det är helt sjukt egentligen. Tror aldrig man har liksom varit med om en spelare som har... Det var länge sedan vi hade en sån uttagning som du säger. Har knappt gjort ett arbetsprov i SSL. Gjort öst in mål i Allsvenskan, visst. Men det är väldigt många spelare som öser in mål i Allsvenskan. Och att då få liksom testa sin landslagstrupp, det är kul, det är absolut. Men det är förvånande. Och det är ingenting som hade hänt under tidigare förbundskapten, tror jag. Oskar Weissbach ska såklart vara med här, tycker jag. Kim Garnevik är inte med här. Och han har ju varit öppen för att han ska gärna med i landslaget igen. Vad tänker vi där? Det är bara en i dagsläget, är väl Palmqvist bara från Mullsjö som är med.
Känslan är väl kanske att förbundskaptenerna, om man får spekulera, har ganska bra koll på Garnevik. Även om de inte haft honom i landslagssammanhang så har de kan det vara så att de har ganska bra koll på honom, vad han har gjort tidigare i landslaget. Vilken typ av spelare är, behöver man ju knappt vara innebandyfan för att liksom se eller veta. Så det kan ju vara en sån grej att de vet vad de har i Garnevik och sådär. Det känns ju konstigt om han inte skulle vara aktuell, för det lär han ju vara.
Absolut, och spinner vidare på det vi var inne på tidigare också. Det gjordes ju en om det var Henrik Jansson på Magget som gjorde någon topp 10-lista där som jag läste på killar som han vill se. Det var ju mycket de här tre första 20-åringarna. Det var det här, alltså Axel Hjelm, Hampus Ögren och Weissbach i toppranpenningen var ju med där också på listan. Såklart. Hampus Ögren, du var inne på Axel Hjelm. Jag håller helt med dig. Lite märkligt tycker jag också. Hampus Ögren lika så. Alltså hur bra du som ändå gissar jag har bättre koll på honom än vad jag till exempel har och många andra. Hur bra skulle du säga att Hampus Ögren är egentligen? För det pratas ju mycket om Axel Hjelm som ni galante, alltså spy på det uttrycket, ursäkta mig. Men just Hampus Ögren, alltså vad är det för kille? För det poängsnittet han har är ju helt löjligt.
Ja.
Ska inte han vara med här?
Ja, det kan man tycka. Jag vet faktiskt inte. Absolut att han borde kunna testas. Men det är ju... Det är ju en kille som dels han har en otrolig split vision, bra spelförståelse. Han har också en väldigt god teknik och han skulle jag säga riktigt skarp. Han har en styrka med att kunna använda tekniken i sin höga fart för att han är väldigt kvick också. Jäkligt snabb, ganska tung kille liksom. Så det går ändå ganska fort när han sätter fart och han har otrolig arbetskapacitet inneboende. Så för mig är han en väldigt jobbig spelare. Nu har inte jag mött, jag vet inte som jag mött honom, men dessutom var en otroligt jobbig spelare att möta. För om man inte liksom, har han inte bollen så kommer han springa tills han får den typ. Han kan ju jobba ner motståndare på det sättet också. Så det är en väldigt, jag skulle säga att han är ganska komplett. Och pratar man om spelare som är kompletta då så pratar man ju också rimligen om spelare som ska vara aktuella för landslaget. Men som i Ganevik så kan jag ändå tänka mig att Ögren är, om inte aktuell nu så är han väl på väg att bli aktuell. Man ska ju säga det att man kan ju lätt bli blind på poängproducerande också. Och det är ju inte allt när man ska ta ut en, när man ska liksom värdera spelare. Men det är klart att det han och Hjelm har gjort är ju väldigt, det ska ju värderas högt tycker jag. Och då i en sån här trupp när liksom det känns som att lite grann vem som helst kommer med så tycker jag att ja, det är konstigt att ingen av dem är med liksom.
Är de inte med i en trupp under 2022 så skulle man ju, det är väl ingen hög odds att de är med i en, kanske testas 2023 igen, alltså, om de fortsätter utvecklingen.
Nej men precis, de har ju fördelen gentemot en sån som Landwehr som inte var med också, att de är ju så 4-5 år yngre än vad han är och har väl kanske en framtid på ett annat sätt och fortfarande mer att utveckla.
Apropå Landwehr, 96a ytterforward, rightare till och med. Jesper Lindström får förmodligen debutera här. Vad tänker du där? Det är ju lite samma situation där. En kille som har producerat väldigt starkt, framförallt i höst.
Han har hittat väldigt bra kemi i Kalmarsund. Han spelar mycket med, är det inte Lange han spelar med? Fan, skulle låta det osagt.
De har ju haft, framförallt oftast skulle jag säga, väldigt, väldigt mycket. Så är det ju Salem-kedjan där med Albin Hedstål och Kevin Haglund som har
hållit sig med. Ja, det är så. Okej. Han har ju en given roll i powerplay också. Kommit upp som en riktig nyckelfigur i det här laget efter att liksom ha haft lite roller i skymundan. I alla fall för väldigt stjärnspäckade lag liksom så. Så det är inte så, det är inte så förvånande heller. Han har ju väldigt mycket talang, den killen. Jag minns när han spelade i Salem i Allsvenskan hur alltså han stundtals var dominant. Han gjorde nästan vad han ville. Jag hade inte riktigt sett det spel på SSL-nivån när han värvades till Kalmarsund. Efter att han värvades till Kalmarsund. Utan det har ju kommit fram den här säsongen lite grann. När man fått se vad han kan göra liksom. Så det, jag tycker det är helt rätt. Helt rätt att testa honom. Se i alla fall hur det flyger. Det är en väldigt skicklig spelare liksom, som också är rightare. Och många rightare vi har är ju snipers. Så absolut, jag gillar den. Jag tycker han ska vara med. Tycker inte du det?
Jo, absolut. Han ska testas. Det håller jag helt med. Fyller 26 år, det är lite sent nästan. Men absolut, det är han, Jesper Sankell. Och Malte är med i den här truppen också. Och då har Daniel Hernandez, det är 4 rightare där i alla fall. Och då har vi sådana som Galante har vi sedan tidigare. Enström kan spela vänsterforward. Och Albin Sjögren såklart, har vi mer. Det är väl de jag tänker på främst. En vänsterforward som jag saknar är här. När vi pratade Adam Lindsson i början där och hans rekordsnabba entrance i det här landslaget. Och när man tänker på en sån som du säger, poängproduktionen är inte allt. Och det här är en fråga som ska ställas till andra personer egentligen, men vad är det Filip Eriksson behöver jobba med för att han ska få en chans i landslaget med tanke på vad han har uträttat i, ja, är det tre eller fyra säsonger nu?
Ja, han är väl inne på sin fjärde säsong eller någonting sånt i den stilen, och ja, det är väldigt, väldigt svårt att veta utan att liksom dra några direkta liknelser. Förutom denna då så får man ju Billy Nilsson-vibbar av det lite grann. Det är ju lite så här, när han hade lekstuga i SSL för några år sedan, innan han stack till Schweiz och liksom tog ner karriären lite grann, så var ju det en diskussion med dåvarande förbundskaptenen Vara, varför han inte testades mer än han gjorde. Jag vet inte ens om han gjorde en landskamp, Billy. Men där pekades det väl på en faktor till att han var lite väl oseriös liksom, i sin innebandysatsning. Och jag vet ingenting om Eriksson egentligen så, men han har ju spelbegåvning så att det räcker och blir över, och det hade ju Billy Nilsson också. Därav den liknelsen kanske. Men sen är de ju båda vänsterforwards, rightare, så det finns ju fler liknelser, men jag vet inte hur Eriksson sköter sig och sådär. Om han inte är tillräckligt proffsig för att vara en landslagsspelare. Men jag menar, han får ju spela i Storvreta, och det finns, ja, spelar man i Storvreta och liksom gör det han gör, så kan jag tycka att det finns alla anledningar att han ska testas. Jag tycker det är dumt rent ut sagt att man inte får se de här största talangerna. För det är ju han i det här fallet. Jag kan prata väldigt länge om Filip Eriksson. Jag tycker att han är en av de mest spännande spelarna svensk innebandy har fått fram på hur länge som helst. Det tyckte jag i alla fall när han kom upp. Och det har man lite grann glömt bort för att han har varit med ett tag. Men han är ju fortfarande bara 20 år och liksom har en lång framtid på elitnivå.
En av de mest tekniskt begåvade spelarna skulle jag säga som jag har också.
Ja, jag har sett, det finns få spelare jag har sett som gör de grejerna med bollen han gör. Alltså han måste ha ägnat så mycket tid på att dribbla hemma i garaget. Men oerhört talangfull. Jag har jättesvårt att förstå. Hans tid kommer väl som vissa andras. Men hoppas väl inte att det dröjer till 28 som för Daniel Hernandez.
Nej, vi har ju grabbar. Vi har ju Galante. Kommer inte spela så länge till skulle jag gissa på. Och ärligt talat så har väl Filip Eriksson en högre högsta nivå än vad Daniel Hernandez har. Och rent talangmässigt så är han väl en större talang än Jesper Sankell till exempel också.
Ja, så alltså det är väldigt olyckligt på det sättet när de konkurrerar på samma plats. Men han och Malte Lundmark är ju väldigt lika, tycker jag. Och Lundmark är också en trollkarl med bollen på det och liksom så. Men han har ju fått chansen. Och jag vet inte om det är på Erikssons bekostnad, men det är inte Galante som, eller Hernandez som Filip Eriksson konkurrerar med känns som heller. Förstår. Kan det ju vara en sån som Malte Lundmark som kanske hålls lite högre då? Jag vet inte.
Ja, men precis. Nej, men så är det väl säkert. De delar ju mycket, väldigt mycket gemensamt, samma ålder och kommer upp ungefär exakt samtidigt. Hur som helst. Kan konstatera, jag tycker det är en spännande trupp i alla fall. Det ska bli kul att se de här killarna i Polen där. Vi nöjer oss väl där, tänker jag. Gå vidare till nästa del i det här. Jo, vi ska nämna ett par saker till innan vi lämnar det här segmentet. Det är att Vera Kauppi är för tredje gången utsedd till världens bästa spelare. Kommer vi ta på det?
Ja, som jag sa innan, det var ju skönt att hon kunde studsa tillbaka efter sitt väldigt, med hennes mått med ett svaga fjolårssäsong, va? När hon inte fick titeln som årets bästa spelare.
Ja, otroligt. Eliska Krupnova fick det istället. Nej, inget, ska inte ta någonting från Krupnova egentligen, men
Hon var sexa på den här listan det här året, så någonting annorlunda måste hon ha gjort för att inte få igen då. Men nej, men alltså skämt åsido, det var väl väldigt väntat. Jag vet inte vad man ska lägga till om det. Hade det varit någon annan så hade man väl snarare blivit
chockad.
Även om hon inte fick det förra året heller, så är det ju allmänt tankegods att den rightfattade systern Kauppi alltså är världens bästa spelare.
Ja, det finns inget. Det är världens mest öppna dörr. Det finns inte ens en dörr att slå in. Det sparkar hål i luften liksom.
Vi har ju haft folk i vår podd som sagt att det finns andra som är bättre liksom så. Så det är uppenbart inte en solklar så, men ja, nog känns det ändå som att hon ligger före de flesta.
Ja, det är väl både din och min åsikt i alla fall.
Ja, absolut.
Det står vi för. Varken du eller jag blev förvånad. Vi konstaterade, gratulerar henne får vi säga, efter ett jobbigt VM för henne, så är det kul att hon får det här och glädjas åt. Bara ska nämna lite snabbt att såg här innan vi började spela in kort att Falun och plocka in en målvakt på dubbellicens till helgens match. Då Tilde Gilund som har kommit in och fått spela en hel del faktiskt, 19-åringen, har få utgå från helgens match på grund av skadekänning. Oklart vad det är för typ av skada, men det verkar inte vara jätteallvarligt. Dubbellicensen verkar till att börja med i alla fall gälla till helgen då. Tilda Olsson, målvakt från Tyresö Trollbäcken. Ingen aning, jag har ingenting på Tilda Olsson faktiskt. Jag gissar att du inte heller har det.
Nej.
Nej, det är, allsvenskan är inte riktigt vårt bevakningsområde. Men hon lär ju ha någonting i alla fall. Hon får testa på dubbellicens och träna med Falun i alla fall. Så det räcker väl där att bara konstatera det också. Ja.
Så var det med det. Apropå världens bästa spelare då. Finns det ens en... Kan man ens säga att det kommer finnas en diskussion om 3 år? 5 år på den punkten?
På damsidan eller herrsidan?
Ja, på damsidan då så.
Om 3-5 år, Vilma Johansson är väl en sån som jag ser på sikt. Maja Wiström, samma där, är väl de som jag på sikt ser kanske kan hota lite om det. Vilma Johanssons karriär har ju gått ganska spikrakt skulle jag påstå. Maja Wiström har ju sakta men säkert etablerat sig mer och mer i SSL. Och hennes kurva går ju också tämligen uppåt ganska klart. Men Vilma Johansson... tycker jag är en av de starkast lysande spelarna vi har. Sen har jag dålig koll på vad kan det vara underifrån någon som kommer? Nej, bra fråga faktiskt. Vera Kauppi kommer nog vara topp 10 i alla fall. Topp 5 säkert också om man ska tänka rent. Det kan ju svänga lite. Värt att notera att Moa Köpp inte ens med på den här topplistan för 2021. Tycka vad man vill om det. Men alltså rent allmänt, den gemena allmänna opinionen kommer att hålla Kauppi som kanske en topp 5 spelare även om 3-5 år. Jag vet inte, jag ser inte någon tydlig konkurrens riktigt där. Ida Sundberg blir äldre som har varit med i toppen matchup lika så. Kruppno var lika så. Kan vi mer som har figurerat där. Moa Gustafsson, svårt att se att hon ska ta det där. Hon är Moa Gustafsson skulle kunna klättra på en sån här lista. Men om hon är med i de slutliga diskussionerna som världens bästa spelare också att se. Ellen Bäckstedt skulle kunna vara en sån spelare. Hon har den X-faktorn tycker jag. Ellen Rasmussen, men det är samma där. Hon är ju ett äldre än vad Kauppi är. Jag har svårt att se.
Ja, så 25 år gammal så känns det ju som att hennes peak kanske har passerat, eller?
Ja, alltså hon kan ju dominera matcher som få i dagsläget också, Rasmussen. Men hon kommer, ja, det, nej, hon kommer inte vara bättre än vad Vera Kauppi om 3-5 år. Då ska ju någonting väldigt anmärkningsvärt hända för att det ska se ut på det här sättet. Nej, jag vet inte. Har du någon namn som du tänker på?
Nej, det är väl just typ, ja men Vilma Johansson, hon hålls ju redan högt, liksom har man förstått i och med att hon slutade ju 9 på den här omröstningen. Så hennes väg ligger väl lite krattad för att hon kommer vara med och hota upp i toppen. Om det fortsätter bara så här liksom. Så också, det är väl en skicklig spelare, så absolut. Men det känns lite tunt faktiskt, det gör det.
Alltså, Ulla Valtola kanske? Unga finskan.
Vem?
Ulla Valtola.
Ja. Ja, möjligen. Hon är ju väldigt ung fortfarande. Svårt då. Farhågan är ju att hon är lite grann en ny Kippel. Liksom så här sjukt bra offensiv med bollen. Kanske inte riktigt den där tvåvägsbacken som gör att hon dominerar över hela banan. Och gör att hon får mer cred kanske än hon då förtjänar. Men hon har ju varit väldigt bra hittills i Kais Mora. Så det skulle kunna vara någon. Men för svensk del så är det lite svårt att se det. Den som är längst fram nu bland de här yngre tjejerna är ju Maja Ekström som du sa också. Så det skulle kunna vara någon att hålla ögonen på. Men ja, vi får se helt enkelt. Blir det någon innebandytittande för dig i helgen eller vad kan vi räkna med? Är det någon match du har tänkt att se?
Det var en bra fråga, tack för den. Det gillar jag.
Den frågan var du inte med på eller?
Jo, Kalmarsund-Mullsjö har vi imorgon på eftermiddag. Det är ju ett toppmöte som heter Duga. Sirius spelar också. Om vi pratar herrar nu, spelar ju Sirius mot Pixbo hemma imorgon också. Där kan det bli en bra match. Fast jag anar att det kanske inte riktigt blir en hemmaseger. Fast Sirius behöver det såklart. Alla matcher nu är ju extremt viktiga för dem. Men det kan bli en bra match om Sirius bjuder upp till fight. Sen... är det väl inga på här sidan så som jag lockas av. Tror att det kan vara damsidan kan det vara lite roligare grejer faktiskt. Tänker jag framförallt på Sirius och Falun under morgondagen här. Täby Varberg kan bli en helt okej match också. Ja, vad har vi mer? Malmö, Bixbo. Ja, det är lite halvspännande också så där. Får se hur Malmö står sig nu om de ska hänga på här. De har ju tagit en topp 5 placering på bättre målskillnad än vad Sirius och Karlstad har till exempel. Men där har de en match mer spelad än de lagen också. Så. Men som sagt, vi har ju ett segment med 7 lag som har börjat utkristallisera sig. Men det är väl de matcherna. Vad tänker du där? Vi har Falun som är uppe på nosar. Falun och Täby som nosar på slutspelsträcket här nu bakom Varberg.
Ja, det kommer bli spännande att följa framförallt nu de närmaste matcherna. Täby som slog Malmö senast i en riktig prestige-seger stoppade lite grann det segertåget som Malmö hade börjat bli. Det blir såklart spännande. Men jag riktade nog in mig på herrarnas serie faktiskt. Där jag kommer, det lutar åt att jag kommer kolla på, vad ska vi säga. Ja, kanske ingen match imorgon i och med jobbet då, men på söndag ska jag försöka med och se Torengruppen och Dalens match i alla fall. Det som finns med. Jag har ju egen match som sagt också på söndag. Klockan 3 tror jag att den är. Så det kan, nu när jag tänker på det, kan det bli svårt att hinna med och se Torengruppens match mot Falun. Men den börjar 4. Kanske blir Dalen då, mot Djurgården vid klockan 6. Och sen får man försöka kolla upp lite repriser och se vad man hittar. Men det blir nog den innebandyn för min del i alla fall. Jag tycker serierna, jag har väl sagt det lite, men de skiljer sig åt på det sättet att herrarna har vi identifierat 10 liksom slutspelslag som slåss om 8 platser. Med 4 lite mer, ganska, eller lite mer, men ganska avsågade lag som nog där, ja, 2 kommer åka ur, vet vi, och sen kommer de andra 2 få tidig semester. I damernas är det ju mycket jämnare. Mycket intressantare att följa där. Vilka som kommer liksom knipa de här platserna. Falun, både Falun och Malmö har ju positiva trender. Och där, ja, där Malmö har chans att klättra ytterligare i tabellen. Och Falun lär väl kanske. Ja, de är med där och hotar också. Jag vet att du har tagit ut ett omgångens lag från alltså, de här veckorna som har varit. Eller den här veckan som har varit. Vill du yppa det inför våra lyssnare så får de veta vad det är för typer du har liksom fastnat för.
Ja, men absolut, det är väl några spel som jag tycker utmärkt sig under veckan som har gått här som vi sist hördes, och det är framförallt att lägga på Djurgårdens första seda där med Patrik Karelisson, Patrik Schans och Alexander Dahlberg, unge Alexander Dahlberg 19 år gammal bara, som har kommit in i SSL på ett ganska fint sätt tycker jag ändå. Produktionsmässigt absolut helt bra, och framförallt duon Karelsson och Chans, de hittar varandra i sömnen, och det är ju faktiskt läskigt att se hur bra de funkar tillsammans, och de är väl två spelare som kommer ifrån den här Djurgårdsinsatsen med ganska mycket godkänt. Framförallt Karelsson tycker jag leder offensiven på ett väldigt bra sätt. Chans har ju varit borta en hel del, men har på sina för ganska, inte jättemånga matcher nu, har han ju ett ruggigt poängsnitt. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt mycket pinnar de där gör. Så de vill jag lyfta fram. Dahlberg tycker jag gjort det bra. Försöka komma in där tillsammans med dem då. Apropå Dahlberg, bara kort nämna. Sebastian Gavelin i Djurgården är borta resten av säsongen. Om vi inte har sagt det tidigare. Det är väl ett tungt avbräck för dem. Man kan ju ha ingått den här första kedjan tidigare och även spelat back. Och gjort det, försökt ta en hel del ansvar, så det tappar de rätt mycket rutin och poäng faktiskt. Bara värt att nämna det, tungt för Djurgården, men de har Alexander Dahlberg som gör det bra efter förutsättningarna där. Johan Wid gjorde comeback i helgen, eller veckan som var, och fick en mål också i den förlustmatchen dock mot Djurgården, men kul för honom och kul för Sirius att ta han tillbaka. Vi har en Liam Åström som jag tycker var väldigt bra i matchen mot Dalen, när han kliver fram och gör ett riktigt snyggt dragskottsmål tror jag. Från ganska långt avstånd kliver han fram och sprätter dit den bland annat. Jag tycker han har växt in i SSL-kostymen på ett väldigt fint sätt. Den gamla supertalangen i Stockholms innebandy. Han ska nämnas tycker jag. Tittar man på damsidan så har vi Eliska Krupnova som hade en superbra match här senast. Och öste in poäng. Och jag tycker hon har börjat växla upp nu inför. Hon var ju bra redan i matchen mot Torengruppen här efter uppehållet så där, men jag tycker hon börjar växla upp mer och mer. Malin Andreas gjorde 2 baljer i förlusten mot Pixbo, men jag tycker hon gör det man kan förväntas av henne och försöker göra det som hon är bra på, och det är mål. Så att, jag tycker hon ska vara med här för det. Moa Jakobsson ska nämnas. Gjorde en stor mängd, 5-6 pinnar tror jag var i segern mot Nacka där. De återförenade ju den här superkedjan med Moa Gustafsson, Ellen Svensson och de nämnde Jakobsson. Och det blev en bra träff, framförallt för Gustafsson och Jakobsson som pissade in pinnar där. Och Jakobsson tycker jag har sett jättebra ett stund om här under hösten. Och verkligen blivit ett bra nyförvärv för Falun. Pratade Falun Nacka, vi fortsätter byta lag. Nacka har vi en spelare som jag tycker har varit genomgående bäst under hösten. Det är Cornelia Jansson som stod för i bortamatchen mot Falun, stod hon för 2+2. Och jag tycker hon har tagit mycket ansvar. Med back som hon är, tror jag, så har hon ju stått för en imponerande poängskörd i ett av seriens sämre lag. Och ja, kul att se. Förtjänar att lyftas fram här också. Det var dem, tror jag. Har du några invändningar eller utropstecken där?
Nej, Cornelia Jansson hade ju en suran match. Så köper det rakt av. Annars är det svårt. Det är svårt att argumentera med Djurgården och chans liksom där. Alltså han och Karelsson kommer. De känner varandra så bra. Så bra. Och ska man överhuvudtaget, nu vet jag att du inte tror på dem liksom fortsättningsvis, men ska de kunna ta fler poäng så är de nyckeln, för att det ska, annars så kommer det här, det kommer bara bli förluster. Är helt övertygad om. De bär ju offensiven där, så köper det. Jag tycker det är sjukt att han 33 år gammal liksom kommer in och gör så här mycket. Han ser fräsch ut för att vara 33. Han har ju uppenbarligen, spelstilen han har funkar ju uppenbarligen här i SSL också. Patrik Schantz alltså, nu pratar vi om. Men vi är inne på att Falun hade gått bra, och jag hoppas att Moa Jakobsson fortsätter på det här spåret. Det är ju klart jättekul. Med tanke på att det känns lite knackigt tidigare, så är det väl bara, jag menar, att hoppas att det går att bygga vidare på det här, tycker jag.
Ja, värt att nämna det tycker jag är ju, när jag var inne på chans, bara hänga kvar med han. Alltså, hans poäng, vet du vad han har i protokoll hittills?
Alltså den här säsongen?
Ja, precis. Nu har han ju spelat hälften så många matcher som de flesta, men...
Kan han ligga på 15 poäng kanske? Vågar nästan dra till?
Ja, du är lite låg där faktiskt, men du är inte långt ifrån.
Vad ligger han på då?
19 pinnar på 6 matcher.
På 6 matcher?
6 matcher, 10+9 har killen. Det är han med hjälp av Svensk Innebandys system, så räknar jag ut att han har en poängsnitt på 3,2 poäng per match. Och med det så är han ju klart bäst. Det är Hampus Ögren som har 2,9 som ligger bakom honom. Han spelar hälften så många matcher, men 19 poäng på 6 matcher. Han är ju rookie, va, i SSL. Karelsson har väl SSL-erfarenhet, men det har väl inte chans?
Jo, har inte han spelat för... Alltså, det här var ju långt innan... Det var innan 10-talet, tror jag. Men nog fan han spelat SSL.
När jag kollar tillbaka nu. Jag ber om ursäkt. Han har spelat en säsong i Järfälla. 2008-2009 spelade han 17 matcher där. Det var ju... Gud. Det var ju många av de här grabbarna som fortfarande gick i blöjor, om jag tänkte säga.
Ja, Hampus Ögren som du nämnde var inte gammal då.
Nej, precis. Verkligen inte. Han gjorde inget avtryck i Järfälla då, men jag menar, det här är ju 13 år sedan ungefär. Och sen har han ju huserat i Allsvenskan bara, är ju, som många säkert redan vet, en av Allsvenskans bästa poängplockare genom tiden. Men jag menar, det här är ju 13 år sedan han spelade sig själv. Det är ju nästan så det räknas ju inte, om jag säger så. Han har ju fått tillbaka sin rookie-status nästan.
Ja, absolut. Riktigt bra. Stark rookie-säsong av
33-åringen vinner årets rookie. Ja.
Med det här sagt och med den här avslutningen, jag skulle vilja påstå att det här är avslutningen på det här avsnittet.
Det vill du påstå.
Har du något att invända eller ska vi gå ut på det här?
Vi går ut på det här. Jajamän.
Så hörs vi snart igen i en poddspelare kanske nära er, hoppas vi. Det här har varit... Vad sa du?
Nära er, ja.
nära er, precis. Det här har varit det 26 avsnittet på denna säsongs Duo SSL. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det gott.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.